Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Vid Centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Trädgårdssnack.
Ja, då flyttar vi ut i en trädgård där det kommer att hända saker den här veckan, Annika Sjölin.
Ja, så vi får inte ligga på latsidan nu, menar du?
Nej, vi har flyttat om. Förra avsnittet så hade vi stora ommöbleringen och rekonditionerade trädgården. Mm. Och så nu vet vi var vi har luckorna, så nu ska vi börja plantera.
Ja, det tycker jag är en alldeles utmärkt idé.
Den här planteringsveckan tänker jag först bara förklara, berätta, för det har blivit en stor grej i trädgårdsbranschen.
Ja, alltså längre tillbaka så var det ju så att plantskolor stängde ju efter vårsäsongen. Men det har ju liksom en helt annan bakgrund när man grävde upp plantor bara och sålde dem direkt och så vidare. Man hade mycket som stod och växte på plats och så lyfte man upp det och så. Nu är ju världen helt annorlunda. Det finns väl ingen som har liksom tid att vänta på någonting.
Nej.
Utan nu ska allting...
Bråttom.
Ja, och nu har ju hela plantvärlden ändrat på sig och vi transporterar plantor kors och tvärs och så. För att man vill ha andra saker som inte har funnits här innan och så. Utbudet är ju gigantiskt. Det mesta är odlat i krukor. Och det är ju det som gör att det är lätt att transportera det och flytta det och sätta det när som helst. Så det finns ju alltid en tillgång på plantor. Och då har man behållit det här med att det är en fördel att plantera på hösten. Men nu kan man liksom erbjuda ett sånt enormt utbud på hösten också. Och många har väl inte hängt med riktigt där. Och vi som alltså på Flyinge Plantshop då och en del andra, alltså vi gasar ju på nu på hösten. Mer plantor, nyproduktion och fräscha grejer. Och så.
Men om du får välja krukodlat eller odlat ute i landet?
Alltså du tänker...
Kvaliteten på grejer liksom och
ja, det beror på vad jag ska ha för någonting egentligen. För om du tänker dig att du ska ha en du ska plantera en häck. Ja, men då köper du ju vanligtvis en barrotad planta. En ung planta som man kan gräva upp. Då grävs den ju upp sent på hösten. Då är det en fördel, kostar inte så mycket. Skulle jag sätta en häck som var fix och färdig med en gång för att jag vill dölja någonting eller inte bli sedd eller vad det är som ska hända i trädgården, då kanske jag köper det som kallas för klump, alltså en planta som är uppgrävd. Då kan du inte få den, precis som du inte kan få den barrotad plantan här som helst, så kan du inte få den klumpade plantan. Men många häckplantor, nu säger vi den här bokplantan igen då, när den är uppgrävd med klump, alltså då får du kanske en planta som är 1,50 i hög och tät och fin, då använder jag den kvaliteten. Så det beror på vad det är för någonting jag är ute efter helt enkelt. Men det här med att man vill ha alla saker här och nu, då är ju hösten en bra tid. Våren också självklart. Men är
det inte just den svåra grejen att förklara för folk att det här är ju den fantastiska tiden? Man ser kanske inte alltid det färdiga resultatet som man ser på vår, sommar. När man ser dem fullt uppväxta, fullt blommande. Liksom.
Nej.
Och så ska man då motivera folk att ja, men det här kommer bli skitbra. Plantera ner en liten...
Jo, det är inget problem så, för vi säljer vi plantor ändå. Men det vi vill är att fler ska inse att det är en fördel att plantera på hösten för att det hinner liksom boa in sig och rota sig och komma igång tidigare på våren och så. Så att det är en absolut fördel för många växter att komma i jorden nu istället för att kanske ha kommit i jorden först i juni.
Och det är faktiskt en liten pengafråga också, alltså att man ska köpa de där färdiga och fram på vår sommarkanten och trycka ner dem då, så får man ju betala för att de måste, någon
för
annan
prisökningen.
Har gjort, ja, och någon har gjort, någon har gjort jobbet ja. Åt den innan.
Ja, jo, alltså där är många, många det är win-win argument. Liksom. Ja. Ja, det är inte alls fel. Ska du plantera någonting i höst?
Alltså? Alltså det ska bli några härliga solhattar. Lite Magnus ska faktiskt, alltså jag fyller på för att det blev, jag köpte 4 stycken och de är jättefina. Men jag har ju varit i ett antal trädgårdar här nu under sommaren som har gått. Och alltså där finns, alltså jag vill att det ska larma på med lite mera. Mm. Jag tycker det är lite för klent, så jag kommer nog ut och plockar upp några Magnus och smackar ner dem och får dem hälsa på mig till nästa sommar istället.
Mm. Du har börjat bli lite så som jag har det hemma på många håll, alltså massplantering. Det,
ja, men jag behöver larma
roligt.
På, men alltså de såg lite, alltså de såg så ensamma ut när jag stod här ute i trädgården och drack morgonkaffet häromdagen liksom. Jag har börjat göra som du också, gå ut med, ut med kaffet och gå runt och inspektera ägarna. Alla kvadraten.
Men det är väl roligt. Ja, se där. Du har
vad ska du själv fortsätta projektet någonstans hemma?
Alltså det blir ju något mer träd självklart, men det blir först nog lite senare, kanske lille julafton. Vi får väl se vad det blir för väderlek. Men...
För alla nytillkomna lyssnare då, så ska jag säga att Annika har en ritual alltså på lille julafton och där någonstans kring julhelgen. Ja. Då sätter Annika någonting, oftast ett träd.
Ja. Bara vädret medger det, så är det det. Och det jag har lite på lut nu, det är en turkisk trädhassel.
Wow.
Hassel går nämligen ganska bra på min torra jord, och då är den här besläktad. Jag vet inte om det kommer gå lika bra, men jag får väl hjälpa den på traven. Men ett ganska stort träd kanske det blir, och så kan den funka upp i zon 3 för den som nu tycker att det kan vara kul.
Ja, men det är
den har väldigt utmaning. Intressant bark. Du vet ju att jag går och tittar på sånt.
Bark alltså, och bladverk och sånt.
Små saker då. Ja. För den ser nästan ut som, alltså, som jag skulle föreställa mig en alltså, korkek alltså i fantasivärlden. Det ser lite korkig ut i barken. Coolt. Det tycker jag är kul. Ja, så alldeles grå.
Men annat som kan planteras i dessa tider, som jag tänker lökväxter av olika slag, det brukar vara klassiker här, att peta ner.
Månadsskiftet augusti-september, då är det ju dags för alla lökar som ska blomma.
Och då pratar
vi
inte bara blomman, även annan lök som du ska ha, alltså äta, ätlök, vitlök.
Ja, alltså sättlök till rödlök och sånt, det sätter man ju på våren.
Det gör man.
Ja, det gör man. Men däremot så vitlök, det sätter man på hösten. Mm. Och ganska sent, så det dröjer ytterligare ett tag innan
oktober,
du kan
november,
sätta din vitlök. Alltså jag brukar ju tänka i veckor, och det är kanske lite korkat. Men i vecka 37 får vi vitlökarna. Ja, så att då är det dags för dem. Men ett tips om man nu ska köpa tulpaner eller påskliljor eller något sånt, så är ju utbudet som störst här i månadsskiftet augusti-september. Gärna ner med lökarna, framförallt de små, så fort som möjligt. Och är man intresserad av storpack, kan man säga, så finns ju det till en viss gräns. Storpack är ju inte så himla stort. Men låt oss säga nu att du ska sätta 300 påskliljelökar för att du tycker det är kul att göra det under din äppelträdsodling och sånt. Hör måste då, för då är det så att
då kan man få ett big pack då liksom.
Ja, då kan man, alltså då är det liksom helt andra kvantiteter, så det ligger inte på hyllan, men det är många sorter som av de lite vanliga som går för tag i liksom lösvikt.
För ofta just när det gäller lökväxter kan jag känna liksom att larma på lite grann, som vi brukar prata om i det här programmet, liksom att som jag pratade om Magnus här, att det behövs liksom lite mer liksom ett begränsad yta, och sen liksom bara woof. Här kommer alla påskliljorna eller tulpanerna i olika nyanser.
Ja. Det gillar ju jag då. Och jag kan också tycka att det är nästan så att jag tycker det är lite sorgligt när det står 3 påskliljor på 100 kvadratmeter. Ja. Det tycker jag att de ser så ensamma
lite felet
ut.
Så va?
Ja, det är lite synd om dem på något sätt. Det är det förmodligen inte.
Nej.
Men
ja, men det, alltså det estetiska det. Intrycket så, på något vis.
Ja. Så vitlök då. Senare, då väntar du till vecka 37. Och det roliga är ju att vitlök är också lite hypat många som vill odla det, och vi säljer mer och mer och vi tar hem fler sorter i år, och ekoutsäde och så. Men det är ju certifierat utsäde, och det kan vara bra att tänka på att inte sätta vitlöken som man hittar på ICA kanske. Alltså det går ju, men sjukdomar och sånt man inte vill ha in, bättre att köpa certifierat utsäde.
Vad finns det för spännande sorter? Vi ändå innan liksom har planerat för vitlöksodlingen här. Alltså jag har ju börjat upptäcka att det finns ju en uppsjö nu till och med ute i livsmedelsbutikerna som börjar dyka upp liksom.
Ja, livsmedelsbutiken har jag inte handlat vitlök på länge, så jag vet inte riktigt. Alltså
det finns ju väldigt många sorter liksom. Ja, ja, det är allt från de här solovitlökarna.
Märker du någon skillnad? Om du nu skulle göra en smakjämförelse på dem.
Absolut. De här lite klena jättesolovitlökarna som är bara som en stor jätteklyfta liksom. Kinesisk vitlök tror jag de kallas också för. Lite mildare, lite snällare. Men jag har hittat någon som heter Mortado, en spansk sort liksom, som stora, saftiga och maffiga och ger en underbar vitlökssmak liksom. Sen finns de här någon ungersk sort också, en färsk vitlökssort som brukar dyka upp här nu fram på höstkanten.
Ja, för utbudet varierar ju från år till år, men jag försöker ju sätta lite olika, och jag är ganska dålig på att komma ihåg vilka sorter jag behöver börja skriva dagbok, tror jag, för olika då. Men min upplevelse är att odlingsbetingelserna, om du ska odla din vitlök själv, har den största betydelsen för hur din vitlök kommer att växa, hur stor den kommer att bli och hur den kommer att smaka. Kanske större än vad egentligen utsädet, alltså vilken sort du väljer.
När du ska plantera vitlök, ge oss några goda tips, alltså hur, vad du tänker på jord och så vidare och hur de...
En hyfsat välgödslad jord och inte våldsamt djupt med den här vitlöken då. Nej. Man sätter den senare här nere, bara för att den ska inte komma igång och växa så mycket på hösten. Den ska liksom göra mest underjordiskt arbete än ovanjordiskt. Och sen... Det som har hänt hos mig i år som gjorde att vitlöken förmodligen blev betydligt mindre, alltså oaktat att jag hade samma utsäde av några sorter, så blev de mindre. Och jag har ju haft nästan ett år som 18. Det har varit väldigt torrt, och jag ligger ju hela tiden på gränsen till att vattna för lite, för att jag har egen brunn och inte vill, liksom, jag vågar inte.
Nej.
Så att när de väl börjar växa sen på våren, så regelbunden vattning om man ligger på de torrare jordarna.
Går den att sätta för den lilla balkongen, tänker jag? Kan man sätta en kruka med vitlök som kan stå där över vintern?
Ja, varför inte? Ja. Alltså det borde man absolut kunna göra.
Har du provat någon gång?
Nej, jag har inte levt så länge med balkong. Alltså jag var väl så ung då, och då hade jag lite köksgård hos mamma istället. Ja. Det var lite som kolonilott. Ja. Men jag tänker att om en sån kruka är liten och det står liksom att den botten fryser och står frusen hur länge som helst, så vet jag inte hur bra det kommer att gå. Nej. Men... självklart kan man försöka, alltså utsäda av vitlök och några krukor, alltså det blir man ju inte ruinerad av. Så ja, varför inte
testa. Vad finns det mer så här, nu när vi ändå är igång med höstplanteringen, som kanske är bundet till en viss tid? Vi har pratat om vitlöken här vecka 37, det börjar bli lite svalare. Såklart man får anpassa det efter var man bor i landet.
Ja, ja, det tycker jag, det ska man absolut göra. Och sen så är det ju dags för sånt som är barrotat.
Okej.
Ja, då är det ju som jag sa mest, alltså olika typer av häckväxter. Mm. Och då är det olika beroende på vad det är för någonting. Så där är liksom inte läge för det där quick fix, springa till plantskolan imorgon för att köpa den plantan jag vill ha som barrot. Beställningsgrej bättre, då får man också reda på ungefär när de är uppgrävda och så. Och hos oss så funkar det ju ganska bra. Man får ett sms, nu får du hämta dina plantor och så. Så det är väl lite man kan fundera på om man har såna planer. Och alla har ju inte planer.
Yeah. Andra går på lite på feeling så här. Yeah. Det är, alltså, men, så är det ju att man kommer få lite så här, man kommer ut kanske till plantfoppen och så har man börjat planera sen så här, ah, men vi skulle nog ta det också och så slänger vi, alltså, man går lite på känsla.
Och det kan man ju absolut få lov att göra också. Men apropå det där vi pratade om för 14 dagar sedan med ommöblering i trädgården, det är ju bra att tänka sig att man har en plats, tänkt plats för den här plantan som man kommer hem med. Och om det är buskar och träd, är den en
så att den bara åker ner på helt fel.
Ja, men är det en perenn då spelar det väl ingen roll. Men man kan ju fundera på också vad man vill köpa. För att som jag sa så, en del rear ju ut plantor. Det finns ju ibland att vi också säljer ut vissa plantor. Inte någon mycket, men vi gör det ibland då. Vad är det jag köper då? Varför är den här plantan på rea och så? Ja. Då finns det ju etableringsgarantier. Så att även om man köper plantor på hösten eller så, så gäller ju sådana här etableringsgarantier för vedartade växter. Mm. Och det vill säga det är ju träd och buskar då, inte perenner. De är örtartade. Så, men då är det ju bättre att egentligen höja ribban och kolla på det som är nyproduktion och så.
Men vad är det man absolut inte ska peta ner nu? Alltså, vi är inne liksom och man tänker att nu ska vi plantera, vi ska plantera. Uh-huh. Vi var inne på, som jag dumt sa här, tulpanlökar och sånt, att de väntar vi fram till. Eller, jag var inne här på rödlök och sån lök som man äter som inte är vitlök. Nej, den väntar vi fram till vårkanten. Mm.
Finns liksom inte att få tag i. Men det finns ju fler och fler som vill liksom vinterodla och så. Så jag tror att alltså, man börjar nog rucka på mer och mer. Många har lust att odla saker i bänkar och värmer upp växthus och så. Så att jag tror att en hel del kommer kanske att ändra sig vad det gäller vad man kan få tag i. Men än så länge är det inte så många som är så fullt så entusiastiska.
Jag är entusiastisk över min hydroponiska.
Så
jag
har köpt,
det går jättebra. Jag är inne på, nu när jag väl har fått kläm på den, så nu är inne på tredje varvet.
Några misstag och du lärde dig jättemycket. Och
ja,
nu
men det
är
framförallt de här små pluggarna liksom, som var faktiskt, alltså, det ska man ju då, ja, de var inte, fröna var inte tillräckligt färska eller vad det nu var liksom, jag skötte dem. Men basilika, alltså den blir gigantisk. Jag håller på att ha en aubergine som håller på och petar sig upp nu upp ur den hydroponiska. Och sen sallad som jag hade hela sommaren här liksom i parti och minut.
Roligt.
Ja, och det roliga var sen i slutet då, liksom, när man gjorde bokslut med dem och skulle byta ut till nästa plugg.
Var det alltså, det då?
Nej, men det rotsystemet var helt magnifikt.
Ja.
Det var gigantiskt. Det helt, de hade växt ihop alla de här. Jag hade tre pluggar liksom. Så de hade växt ihop liksom. Det var en stor smack.
En stor Jag förstår alla vad du menar.
Exakt.
Det är ungefär som när jag sitter och viftar med armarna då. Ja, men din fråga då, vad ska man inte plantera? Alltså, nu är det ju inte liksom varning för någonting egentligen. Men tänk dig så här, att ju längre ut, jag säger ju att jag planterar träd på lilljulafton, då är det ju träd som inte är de största exoterna. Nej. Och med det menar jag att
de är mer anpassade för vårt klimat.
Ja, och även om jag skulle säga att här nere hos oss så kan vi då sätta catalpa till exempel. Och då är det ett träd som är jättepoppis med stora blad och är superfräck. Mm. Ett sånt hade jag ju inte planterat lilljulafton. För då är det jag menar med exoter. Alltså de som är lite känsliga och så, som har större krav på sin tillvaro av vindskydd och så vidare. Ja, då är det bättre att plantera dem på våren. Och det är det även med växter som behåller sina blad eller barrväxter. Att plantera dem i december, även om det går, nej, då är det nog bättre att vänta till våren med dem. Men nu och två månader framåt här hos oss är ju inga problem. Jag vet inte hur de har det liksom uppåt halva Sverige. När blir det omöjligt att gräva där? Och det är ju helt andra förhållanden. Så jag får väl hålla mig till det jag har erfarenhet av.
Hur står det till?
Det står jättebra till, men inte med min purjo.
Alltså vad har hänt med purjon?
Purjon, jo, den har samma problem som jag tror att en del andra har. Nu är det andra året som jag har det här fenomenet då. Att det blir liksom gångar i min purjolök och sen så ruttnar det lite.
Vad är det som har hänt då?
Ja, vad har hänt? Då är det ju klart en purjolöksmal och det är lite tråkigt.
Men, hur tar man koll på den rackaren?
Ja, precis. Alltså det kan jag ju göra genom att försöka fånga dem och ta bort äggsamlingar och så. Det vanliga är det här förebyggande. Men till nästa år ska jag faktiskt ta och skydda vissa delar av min köksträdgård, även om jag inte tycker att det är så snyggt. Men nu har jag drabbats 2 år. Och då är det liksom dags för mig att tänka, nej, nya djärva grepp då. Vill jag ha någon snygg purjo till hösten som är god att äta utan proteintillskott av larver, då får jag göra någonting. Så då blir det täckning med sån här kolnät. Och då får man vara noga så att man får ner det så att det liksom inte är några glipor eller hål i det här.
Där får
då.
För
då
det är det ju hermetiskt tillslutet riktigt alltså.
Ja, inte hermetiskt, för betyder inte det att det är liksom
totalt tätt. Liksom. Ja. Men det ska i alla fall vara...
Ja, för kolnätet släpper i alla fall inte igenom insekter som kan lägga ägg. Nej. Och då är jag ganska nöjd med det. Men det släpper ju igenom vatten om det nu händelsevis skulle komma någonting sånt uppifrån. Ja. Så det är tradigt. Och det här kolnätet ganska kostar en del, men jag kan använda det. Alltså det håller under lång tid. I år har jag haft det på jordgubbarna för jag fick inte ha dem i fred för alla fåglar i trädgården. Och då la jag på det och egentligen fick jag lov att äta lite hela jordgubbar.
Jag behöver ett gigantiskt kolnät över mitt plommonträd fram på sommarkanten när alla getingar. Det finns sådana stora kolnät så jag kan...
Ja, annars skulle man nog kunna trockla ihop det, tror jag. Om man nu ska sy ihop sådana... Jag provade att sy ihop sån här mypex, du vet, sån plastväv som jag lägger och återanvänder i köksträdgården också, runt träd och sånt, ute på fria ytor. Men hur som helst, så sydde jag ihop sådana för att göra en sån här ring av detta då. Och de håller ju med tråd. Den gick ju sönder, så jag hade ju klart en tråd som var kass. Jag vet inte vad man ska ha för sytråd som håller förutom just det. Jag får fråga någon som gör segel till båtar eller så. Man får lära sig hela tiden.
Men visste du det, Annika?
Ja.
Visste du det?
Nu vet jag någonting igen som jag inte tror att du vet.
Okay.
Och det tycker jag känns väldigt bra. Krokus. Det är ju en lök.
Ja.
Mm. Och sån krokus som ger saffran, det kan man odla i Sverige. Det kräver lite av sin odlare. Men visste du att någonstans mellan 150 och 300 sån här krokusar och pistiller behövs det för att göra 1 gram. Så det är inte, alltså jag ska sluta gnälla över att saffran är dyrt när jag bakar mina saffrans lussebullar. Okay.
Och för dig som är lite ekonomiskt, du vet
så
att
börjar jag min saffransodling.
Ja, så är det läge att börja nu om du ska ha 1 gram saffran till jul.
Ja, faktiskt. För att om man, jag hör på sig, man... För det första får man ju leta efter utse. Det är ju inte någonting som säljs överallt, utan man får väl leta upp var någon kan sälja det. Sen blommar de på hösten.
De gör det?
Ja, det gör de. Och det, bara det är ju kul. Det finns en odling på Gotland, så jag ska nog faktiskt försöka få till ett studiebesök dit. För jag är lite sugen på att försöka. Det hade varit
gotsk
kul.
Saffran!
Ja.
Ja, härligt. På de här ytterpitte små 4 kvadraten som vi jobbar med i varje program så har vi ju gjort en liten mini-handelsträdgård här förra avsnittet. Vad gör vi den här veckan på 4 kvadrat?
Jo, vi sätter en våräng.
En våräng?
Jag tänkte nu att nu köper du såna mindre exklusiva lökväxter. Alltså tänk dig påskliljor och pingstliljor nu. Så köper du lite fler. Och på de här 4 kvadraten, alltså det kan ju vara en pallkrage. Du behöver ju inte ha 4 kvadrat. Men kanske har du 4 kvadrat och en ram runt omkring dig. Sen kombinerar du det med gröngödningsväxter. Då sår man ju det. Nu har du pluttat ner dina lökar på hösten. Och sen så kan du så även gröngödslingsväxter på hösten eller på våren. Lite olika för olika sorter. Och då slår man ju av de här gröngödslingsväxterna vanligtvis flera gånger och kan använda det och gödsla med i köksträdgården eller någonting annat. Om du då tänker dig att dina påsk- och pingstliljor har ju redan blommat och börjat vissna ner, så det gör ingenting om de har börjat vissna när du första gången ska slå av dina gröngödslingsväxter.
Där är
det. Gör det utanför era kvadrat. Kan vara bra att ha.
Nästa gång vi träffas så kommer vi ha Beppes godnattstund, höll jag på att säga. Vi tar och bäddar ner lite granna grejer. Alltså det är ju läggdags och lite vila för en del av trädgården nu.
Mm. Vi ska hjälpa dem på traven och gå och lägga sig och tänka lite godnattsagor för växtvärlden.
Precis, godnattsagor för växter, alltså som andra ord. Hörrni, är ni nyfikna på godnattsagorna eller vill ni ställa några frågor kring plantering? Gör detta via Instagram eller Facebook så hörs vi i en trädgård. Utvilad och Danna nästa gång.
Trädgårdssnack.